Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Du har hittat till intervjupodden Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre. Mycket, mycket välkommen hit. I veckans avsnitt får vi lyssna till SBS Discoverys nya sportankare Karin Frick, som efter många år lämnar TV4 för att bli huvudfigur i Kanal 5s offensiva satsning på fotboll och hockey. Vi snackar om Fricks nya gig, minnena från TV4, branschens villkor och hur hon ser på den spännande utvecklingen i densamma. Och så svarar hon på om TV4 egentligen är ett sjunkande skepp eller ej. Feedback på denna podd mejlas till mig på adressen anders@agendasattarna.se eller hitta mig som vanligt på Twitter. Där heter jag Anders Sedhamre. Surfa gärna också in på agendasattarna.se för alla tidigare avsnitt. Och jag sträcker ut tusen tack till Felix Hall som klipper denna podd. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Här nu, dags för Karin Frick. Då säger jag mycket välkommen till Karin Frick.
Tack så mycket.
Vad kul att du kunde komma.
Ja, men jätteroligt att vara här.
Första frågan som alla då naturligtvis berättar om din yrkesroll. Och nu är vi under sommartiden, så du har inte riktigt börjat med ditt nya jobb, men berätta.
Mm. Ja, jag började ju faktiskt här i det här huset där vi befinner oss just nu, nämligen i Expressenhuset, när man startade en tv-kanal här som hette Sportexpressen då. Fick ett sommarvik här 2005, tror jag det var. Och sen gjorde jag min praktik här, för jag gick fortfarande i skolan. Och sen så blev jag anställd här på den här kanalen, som sen köptes upp av TV4. Och det var det som var TV4 Sport då, under många år. Och sen så 2007 så flyttades delar av redaktionen härifrån över till TV4-huset. Och sen så blev jag anställd då av TV4, och där har jag varit i 7 år fram tills nu.
Ja. Nu ska du börja. Den 1 september gör du din första arbetsdag på SBS.
Mm.
Berätta om känslorna inför detta.
Förväntansfull, såklart. Det är som sagt, jag har haft 7 år på TV4 och det känns ju som att jag nästan i stort sett bara har varit där. Så att det är ju någonting nytt nu. Nya kollegor, nya sätt att arbeta på säkerligen. Och man vet vad man har haft. Och har varit ganska så inkörd på det nu länge. Men vad fasen. Man måste våga slänga sig ut och testa något nytt ibland.
Varför bytte du?
Det var väl att ett erbjudande som kom upp som jag tyckte lät väldigt spännande. Jag bytte absolut inte för att jag inte trivdes på TV4. För det gjorde jag verkligen, och det var det som gjorde valet väldigt svårt rent emotionellt. Att alla kollegor, liksom chefer, allting. Jag trivdes väldigt bra på TV4 och med mina arbetsuppgifter och sådär. Men kände ändå att, så jag gillar ju det där när det kommer något nytt, någon utmaning. Och jag är nog lite otålig. De brukar säga ibland att vi 80-talister är den otåliga generationen, och det kan säkert stämma lite, i alla fall om jag ska prata för mig själv. Så jag vill liksom hoppa på nya grejer, och jag tyckte att det här var spännande. Och den rollen också som jag blev erbjuden, såklart, den var ju svår att tacka nej till.
Du ska få berätta om rollen alldeles strax. Först ska vi etablera SBS är, för alla som lyssnar, Kanal 5, Kanal 9 och Kanal 11 nu för tiden, va?
Ja, i stora drag.
Mycket bra.
Berätta då om vad har du fått för löften av SBS? Hur ska din profil se ut? Vilken roll kommer du få?
Ja, men jag kanske ska säga det också för de som inte riktigt har koll på vad jag gjort på TV4, så har jag jobbat som reporter under många år, men senare mera programledare. Dels för våra sportsändningar, eller främst för våra sportsändningar och evenemangssändningar, alltså typ handbollsmästerskap och friidrottsmästerskap och friidrott och sådär. Och sen så har jag också gjort lite nyhetsmorgon och sådär. Så det är väl egentligen den rollen som jag tar med mig in i SBS då. Men jag blir deras, vad ska man säga, det låter så pretentiöst, men stora studioankare då. Ja, man kan väl jämföra med André Pops på SVT till exempel.
Ja, det har jag noterat här. Man har läst intervjuer med dig och då har det skrivits i tidningen då att du ska vara Kanal 5s motsvarighet till Anna Brolin, André Pops och Ola Wenström.
Ja, men det är väl för att sätta dig i ett sammanhang och också visa på att SBS är lite en ny aktör på marknaden. Alltså Kanal 5 har ju sänt SM-slutspelet i hockey till exempel och sådär. Men då har det ju varit utlagt på ett produktionsbolag. Nu bygger man sin egen sportredaktion och då ska jag fronta den sportsatsningen, så det känns väldigt spännande.
Hur känns det, utan att lägga värderingar i de där namn jag läste upp där, men hur känns det att jämföras med den typen av etablerade sportankare?
Smickrande såklart. Det är tre väldigt duktiga programledare. Så att det känns ju roligt. Samtidigt så tycker jag att det finns ett väldigt brett spann av duktiga programledare som är även bakom dem på respektive kanal. Så att det är liksom inte bara att det blir vi fyra som ska jämföras, utan det finns ju otrolig kompetens bland många programledare i vårt land.
Vilka är dina toppegenskaper som sportjournalist?
Jag brukar få höra att jag är ganska lätt på att ta människor. Att ha lätt att känna in var man ska lägga ribban någonstans. Och få folk att känna sig bekväma, tror jag. Även när man måste ställa de där lite tuffare frågorna, så tror jag att jag har en förmåga att få dem att ändå tycka att det är rätt okej.
Känner du eller kände du någon tveksamhet kring att du skulle ha vad som krävs för att axla en sån här roll på SBS?
Hade du frågat mig för några år sedan hade jag nog tänkt så. Men nu känner jag faktiskt inte så. Det kan ju låta så här kaxigt och det är inte riktigt min ambition att låta så. Men jag känner framförallt, de vill ju ha mig. Och eftersom de vill ha mig för att de tycker att jag är duktig. Och eftersom de tycker att jag är duktig så får man ju en känsla av att ja, men det här är klart, man fixar det här. Sen så kan ju man ju inte vara omtyckt av alla. Alltså vissa tycker att man är duktig som programledare och trivs med den typen av programledarskap som man har. Sen kanske andra tycker att nej, men jag gillar André Pops bättre eller Anna Brolin bättre eller sådär. Men det känner jag att jag har samlat på mig så pass mycket kunskap och erfarenhet under de här åren att det vore väl fasiken om jag inte kunde fixa det här.
Vet du om de hade fler kandidater som de hade antingen framför eller bakom dig i den här processen?
Nej, jag vet inte. Jag tror att de hade ett par namn som de diskuterade.
Vilka är dina huvudsporter rent intressemässigt?
Tennis är min huvudsport, om man ska säga så. Jag har ju spelat tennis själv under många år. Så den har ju funnits med mig. Jag började spela med min pappa när jag var 4 år på gatan hemma. Och den klassiska tennistrainen. Och sen så tävlade jag på elitnivå under många år. Så tennisen är ju den sport som jag känner att ligger mig varmast om hjärtat. Men sen har det ju blivit på senare år handbollen och friidrotten. Perfekt, inga av de sporterna som jag ska jobba med nu. det är de sporterna jag har jobbat mycket med på TV4. Och tyckte har varit väldigt, väldigt roligt. Så handboll, friidrott och tennisen spelar jag en del golf själv också. För när jag började på TV4 så jobbade jag också ganska mycket med hockeyn där, vilket jag tyckte var oerhört kul. Vi hade ju hockeyallsvenskan i vårt stall då på TV4. Så då programledde jag hockeyallsvenskan och även kvalserien då. Det var väldigt roligt.
Vilka huvudsporter blir det nu? Fotboll nämnde du, tror jag.
Ja, precis. EM och VM-kvalet i fotboll och sen SM-slutspelet i hockey. Det är väl det som man vet so far.
Vi talar kort om din bakgrund på TV4. På en skala 1-10, hur tacksam är du till TV4 för den tiden du fick där?
Väldigt tacksam. Du vill ha en siffra alltså?
Ja.
1-10.
Det är kvällstidning där.
Nej men alltså, ja men jag tycker 10, varför inte? Jag tycker de har gett mig en väldigt bra tid i livet. En bra språngbräda över härifrån Sportexpressen och över in i TV4. Och att jag har fått utmaningar hela tiden. De har trott på mig, peppat mig och gett mig massa kunskap för att kunna utvecklas. Och sen också, som jag har sagt i några intervjuer förut, att när jag och min man var i USA under ett år, då istället för att liksom göra det jobbigt för mig, så sa de att men då kan du få jobba därifrån om du vill, för jag hade lite foto- och redigeringskunskap också. Så att då jobbade jag lite som korre på deltid där bortifrån, och det tycker jag var väldigt roligt, och att de gav mig den chansen. Och sen när jag fick mitt första barn då, så för snart 4 år sedan, så fick jag frågan ganska nyligen efter han var född då, att leda handbolls-VM på hemmaplan. Och det tyckte jag var coolt av TV4, för det är annars ganska vanligt, tror jag, att man känner att åh nej, nu ska jag vara mammaledig, nu kommer jag glömma sport, och man känner viss stress över det. Samtidigt som man som arbetsgivare kan ibland kanske tveka och fråga om man vill jobba så tidigt efter, för att man ska liksom, det är politiskt korrekt och att man ska vara hemma liksom. Men det tyckte jag var coolt av TV4, att de frågade så pass tidigt. Så att jag ledde ju handbolls-VM då på hemmaplan när han var 5,5 månader.
Det låter som ett trevligt familjeorienterat företag, TV4, den stora draken.
Ja, men nu, ur det perspektivet har det verkligen funkat jättebra.
Har du något specifikt du lärde dig rent yrkesmässigt som du kan peka på, eller en allmän rutin?
Ja, nej men det är nog en allmän rutin. Alltså det är roligt att man kan jobba med, alltså jag har jobbat med olika saker. När man jobbar med sportnyheter, där känner jag väl att jag jobbade upp mycket mer än liksom en näsa för vad som är nyhetsmässigt. Alltså att verkligen våga gå hårt på vinkeln och välja ut det här ska vi gå på, att nyhetsvärdera och sådär. Medan man, när man har en studiosändning, så är det ju en helt annan typ av sändning. Då blir det ju, du kan ju planera vad som händer före match, men under match och efter match så har du ingen aning. Och då är det ju liksom ett blankt papper i studion. Och att utvecklas och lära sig och känna sig trygg med det, att man inte har en aning om vad som kommer hända, det är ju ganska häftigt.
På TV4 jobbar du med Emir Osmanbegovic som var fotbollschef på kanalen. Han är idag sportchef på SBS och Kanal 5 då. Hur mycket spelar det in att han var där i termer av att han eventuellt handplockade dig från TV4?
Ja, från min sida egentligen ingenting. Jag tror, du får fråga honom vad han säger, men jag och Emir jobbade ju aldrig tillsammans på TV4. För jag har ju inte jobbat så mycket med fotbollen på TV4, utan jag har ju jobbat med de andra sporterna. Så att jag har ju inte jobbat med honom någonting egentligen. Så att det var nog ingenting som jag tänkte på när han blev sportchef sådär, att han skulle ha ögonen på mig.
TV4 säljer av sina rättigheter och tappar nyckelpersonal både här och där. Är den kanalen ett sjunkande skepp, skulle du säga?
Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, TV4 är en så stor aktör på marknaden. Sen kanske man får sålla lite i vad som är lönsamt och sådär. Och det är väl det man gör nu. Man effektiviserar och ser vad man kan göra så bra som möjligt. Men att det skulle vara ett sjunkande skepp, nej det tror jag inte. Det är alldeles, eller det är helt övertygad om att det inte är så. Man är en alldeles för stor kanal. Och sättet som vi ser på TV idag tror jag, det är så föränderligt, alltså det här liksom att man sitter och tittar på tv när det händer där och då minskar ju hela tiden det behovet, och man ser nyheter i efterhand och man tittar liksom, man laddar ner och det är Netflix och hit och dit och sådär. Medan sporten är ju faktiskt det enda som man fortfarande vill se när det händer. Man vill se det live, och vilket tv-klimat i världen kan ju inte ta sporten ifrån det.
Det här är en podcast från Expressen.
I vilken utsträckning kände du att du stod i skuggan av Anna Brolin exempelvis på TV4, och det kunde motivera ett beslut att lämna kanalen?
Nej, men den frågan har jag fått också, och det har absolut ingenting med det att göra. Vi har ju haft olika sporter som vi har jobbat med, och Anna är ju fantastiskt duktig. Och tycker att hon gör ett superbra jobb, så att jag tycker att vi är väldigt, väldigt många duktiga, speciellt kvinnliga sportprofiler på TV4, och jag hoppas bara att det finns utrymme för alla och att det finns rättigheter för alla att jobba med, men att nej, inte stå i skuggan.
Hur nöjd är du med dina nya villkor på din nya arbetsplats?
Ja, men det känns bra.
Är det mycket bättre villkor?
Nej, det vill jag inte gå in på. Men det är klart att det blir en förändring. Jag har varit fast anställd på TV4 under alla år. Och nu ska jag starta eget företag. Så det är klart att det blir lite förändring. Men var den stora skillnaden, eller om det skulle vara stora skillnader, så det låter jag vara osagt.
Vad ser du mest fram emot att göra på SBS?
Jag ser fram emot att det liksom är en lite av en ny aktör på marknaden. Att man är i startgroparna att bygga en redaktion, en sportsatsning som inte har varit med innan. Men som ändå är så pass stor att man kan vara med och fightas med de övriga kanalerna. Alltså fightas i den bemärkelsen att man kan sända konkurrerande kvalitets sporträttighet eller sportprogram som Viasat och SVT och TV4 gör, så känns det roligt att fast det är en ny aktör att man ändå är med och har rättigheter som ändå är så pass tunga.
Berätta om dina förebilder, Karin.
Det där är ju en fråga som man ofta får. Alltså, jag kan inte säga att jag har någon sån där liksom en förebild som, utan jag brukar plocka lite russinen ur kakan från här och där. Tittar man historiskt sett bakåt, så när jag var liten och tittade på sport, så var det ju roligt att se Jane Björk och Katarina Hultling och de som egentligen var ganska ensamma i branschen då. Jag träffade Jane Björk ute på något jobb här för några år sedan när vi träffades första gången. På senare år, för att när jag var 12 år så gjorde hon ett inslag om mig i Lilla Sportspegeln. Och när jag berättade för henne så då insåg hon hur länge hon hade jobbat i branschen. Så jag tror du har intervjuat henne här också.
Ja.
Fantastiskt trevlig person. Man har ju vuxit upp med dem. Om man ska prata lite kvinnliga sportförebilder sådär. Men annars så kan man ju, tycker jag, plocka från andra delar av tv-branschen. Jag tycker ju till exempel att David Helenius är en otroligt duktig programledare. För att han är så snabb. Alltså han vet ju inte vad en person ska säga, och ändå så plockar han upp något sånt där roligt skämt och får till det. Och det blir verkligen så här, han har en timing som är imponerande. Inte någon sådär speciell förebild så, men plocka lite här och där. Så.
Du menar att du vill införa lite mer humor i sportjournalistiken? För det är ganska ovanligt i vår bransch att man skämtar med sina gäster.
Ja, men det behöver inte alltid vara så gravallvarligt, kan jag tycka. Sen ska man ju inte förringa någons insats eller inte ta... ibland är det ju faktiskt väldigt mycket allvar. Det kan ju gälla ganska mycket, och tränare som kan få sparken, och det är tränare som hotas och hit och dit. Sådana saker är ju jätteallvarligt, och då är det ju verkligen inte på den nivån. Men mer om man har spelare i studion att försöka få det att vara lättsamt men ändå behålla liksom fokus och en vad ska man säga, seriositet då.
Brukar du rösta i omröstningar om Sveriges bästa sportjournalist, och i så fall vilka har rösten fallit på?
Nej, jag tror inte jag brukar rösta faktiskt. Jag måste fundera. Nej, det tror jag inte att jag brukar göra det.
Finns det någon i skriven press som du uppskattar och tycker är duktig?
Det är ganska roligt att läsa Mats Olsson, tycker jag. Han har ju varit duktig som Malin Ros. Nu är det ju bara Expressen personer här, men Malin Ros tycker jag är... vi jobbade tillsammans för många år sedan, och jag tycker hon är duktig. Gillar att läsa henne.
Får du mycket tittarhat?
Nej, det tycker jag inte att jag får. Får jag väl det för att jag står här och säger att jag inte får det, men nej, alltså jag känner mig skonad från det ganska mycket hittills faktiskt. Hoppas att det kommer fortsätta vara så, för det är ju det är så tråkigt och allt det som skrivs i den här näthatsdebatten och det är väldigt tråkigt.
Tar du åt dig av det som sägs och skrivs om dig?
Det beror på vad det är och det beror på vem som säger det, tycker jag. För ibland kan det ju verkligen vara konstruktivt, det kan ju vara befogat. Sen kanske man kan försvara eller varför det blev si eller varför man sa så eller sådär. Men om det bara är liksom att du är ful i håret eller ja, men du vet, sånt där som man har, okej, vad ska jag göra åt det? Jag ser ut så här. Men däremot om det är någon som man... vad ska man säga, men någon som man tar på allvar eller någon som man bryr sig om vad den personen tycker eller tänker, så då är det klart att man kan ta till sig kritiken.
Jag har intervjuat en rad andra profiler från TV4 och då har vi talat om feedbackapparaten i det där huset. Om jag minns rätt nu så känns det som den inte är jätteutbyggd. Har du upplevt god feedback under din tid på TV4?
Jag upplever att den har blivit bättre. Vi har haft... snack om det under flera år, att vi vill ha mer feedback och att programledare emellan och sådär, att man har velat ha mer feedback, och det tycker jag på ett sätt att vi har fått. Vi hade ju ett litet projekt på TV4 som Peter Gide höll i, där jag, Anna Brolin, Maud Bernhagen, Marika Eriksson, Susanne Sjögren och Anna Jernberg Karlsson, hoppas inte jag glömmer någon nu, och jag ingick i. Så här, vi utvärderade sändningar och vi avslutade alltihopa med att vi var på en improvisationsteater där man verkligen fick gå utanför sin comfort zone och inför varandra då improvisera och liksom tvinga sig fram i olika situationer som verkligen gick utanför sin vanliga roll. Så, där. Så då fokuserade vi ganska mycket på feedback och vi utvecklades nog allihopa väldigt mycket. Och då startades ett litet projekt. Så jag tror att medvetenheten har ökat mer och mer. Men den kan nog säkert bli bättre på alla arbetsplatser. Alla vill ju ha feedback.
Hur använder du Twitter?
Väldigt mycket till att skanna av nyhetsläget. Mer än vad jag twittrar själv. Jag twittrar mest när jag är ute på jobb. Inte så mycket privata grejer. Utan jag twittrade att jag skulle hit till exempel idag. Men lite så här, någonting som ofta rör min yrkesroll. Men framförallt att jag läser Twitter ganska frekvent för att skanna av vad som är hett och vad som händer och sådär.
Mm. Du pluggade på Kaggeholms folkhögskola.
Ja.
Var det en bra utbildning?
Jättebra.
Berätta.
Och jag har så mycket bra att säga om Kaggeholms folkhögskola. Jag har väldigt mycket att tacka dem för. Jag började där 2003 tror jag. På deras journalistiska program då. Och sen så gick jag vidare och läste deras tv-produktionslinje då. Som egentligen var 2 år. 1 år i skolan och 1 år på praktik. Och det året i skolan så får du, den är jättepraktisk. Du får lära dig redigera, du får lära dig fota, du får lära dig vara framför kameran, du får lära dig vara reporter. Jättemycket, och man jobbar i liksom, man gör längre projekt och man dokumentär, fotar och ja, men så där väldigt, väldigt bred utbildning. Så när jag kom ut på mitt sommarjobb då här på Expressen och ser det mera då, praktiken, så kunde man ganska enkelt gå in och peta lite här och lite där och känna att amen, det här var ju inte så olikt det som vi gör på skolan. Så att jag hoppas att den fortfarande håller lika hög kvalitet. Jag tror det faktiskt. Men just det här att det var så praktiskt, det tyckte jag var väldigt roligt. Jag är mycket mer praktiskt lagd än teoretiskt lagd. Så. Tycker det är roligt att få göra saker. Hålla på med hantverket. Och sen så det året, att göra ett helt års praktik är ju också fantastiskt bra. Och just eftersom skolan hade så bra rykte så fick man oftast väldigt bra praktikplatser. Och jag gjorde min praktik på Expressen då. Och sen efter halva den praktikperioden så blev jag anställd här. Så då hoppade jag av skolan.
Underbarn?
Nej.
Du kan både redigera tv och fota tv, vad jag förstår.
Ja, men alltså nu låter det blir ett hån emot alla fotografer att redigera, men nu menar jag liksom att sätta ihop ett inslag, ja. Och jag, eftersom jag var reporter borta i Kalifornien då under ett tag, så fick jag redigera och fota och sådär. Det var ju jätteutvecklande. Sen har man ju milslängder kvar till liksom en riktigt duktig fotograf och redigerare. Så att, men det är kul att vara inne och peta lite på alla områden. Så här. Det blir ju inte så mycket, även om det blir mer och mer att vi har börjat klippa vi, säger jag, på TV4. Det känns fortfarande vi. Även om vi började nu och klippa lite inslag och så på slutet när jag var där, så att det kommer säkert mer och mer. Men när jag började på TV4 så fotade man ju ingenting och man redigerade ju ingenting. Så.
Är det någon annan i din klass som man känner till i branschen som har kommit en bit?
Mm. Soraya Lavazzani som är nyhetsankare på TV4 bland annat. Sen måste fundera, det är ganska många som har bra tv-jobb men som kanske inte syns i rutan, men jag vet, vi har en reporter på TV4 som gick i samma klass också, Kristoffer Ellert som jobbar på TV4 lite grann nu som reporter där, men sen finns en kille som heter Mattias Willemsson som jag vet är på Viasat och har jobbat med deras OS-sändningar och sådär, men inte framför kameran. Men det har, ja, Soraya bland annat.
Mm. Vilka råd skulle du ge till unga journalistaspiranter?
Mm. Ja, men att vara nyfikna och försöka hänga med i den här, men det är ju unga ganska bra på, men hänga med i den teknik och digitala förändringen som sker hela tiden. Jag tror att den kommer bli nyckeln till mycket i arbetet framöver. Att kunna vara anpassningsbar på massa olika plattformar, det tror jag. Men det och nyfikenhet, tror jag.
Hur ser du på att den unga generationen eventuellt lägger mycket krut på det personliga varumärket som journalist?
Hur menar du då, att man marknadsför sig själv på Twitter och Instagram? Och...
Ja, att alla har en blogg och sådär som är under 20 år. Så var det kanske inte riktigt när du och jag utbildade oss.
Nej, då fanns ju knappt internet, håller jag på att säga. Jo, det gjorde det ju. Men... ja, det har ju blivit så att alla jobbar så, mer eller mindre. Och det kommer säkert bli ännu mer så. Sen blir det, och det gör ju också att det blir svårare att hävda sig och sticka ut. Alltså, det kan ju vara en utmaning hur man ska sticka ut bland alla personer som marknadsför sig själv hela tiden. Det är nog en utmaning, men det kommer säkert bli mer och mer.
Mm. Hur ser du på könsfördelningen i svensk journalistik? Du var inne på det tidigare och sa att det är många duktiga tjejer som du ser upp till, och det är det verkligen. Hur ser du på det där?
Pratar vi sportjournalistik nu eller?
Absolut.
Mm. Nej, men det är... Jag tycker att den frågan... jag förstår att du ställer den, men jag tycker den är lite förlegad. Jag tycker att den... Kan vi inte sluta prata om män och kvinnor inom sporten längre? Eller nu, tycker jag. Jag tycker att den... Sen kan det bli bättre på många positioner. Alltså vi har ju knappt några kvinnliga kommentatorer. Inom vissa sporter har vi det, men inte så mycket inom hockey och fotboll som är de största sporterna. Men annars så tycker jag att det är ju väldigt många, på TV4 framförallt är vi ju, eller var vi ju, hur många tjejer som helst. Och även SVT har ju jättemånga bra kvinnliga sportjournalister. Så att jag tänker inte så mycket på det längre faktiskt.
Mm. Du, när vi spelar in det här så driver du en podd med tre stycken kollegor på TV4. Maud Bernhagen, Anna Brolin och Susanne Sjögren som du nämnde tidigare. Hur är det, tycker du?
Nu är jag faktiskt inte med i den längre. Så i samband med att det blev officiellt att jag går över till SBS så... det blir liksom konstigt att jag ska sitta där och sen, ja. Så att vi hade några avsnitt kvar, men de har kört vidare säsongen ut, eller har kört vidare säsongen ut, och sen så vet jag inte riktigt vad som hände med den, men det har varit så roligt.
Berätta varför.
Varför det har varit roligt? För att det är tre väldigt härliga och kompetenta tjejer, och det kändes som att vi startade någonting nytt som inte riktigt fanns. Poddar fanns ju såklart, men inte den genren att fyra sporttjejer sitter och babblar. Och inte bara om sport. Alltså vi bestämde ganska tidigt oss för att vi inte skulle sitta och babbla powerplay. Sådär, och nörda ner oss. Sen har vi ju snackat liksom, hockey och fotboll och sånt naturligtvis också. Men vi bestämde oss för att den skulle heta Off-Air. Och det är precis det är. Det är det som handlar om oss och om vår yrkesroll när vi inte är i sändning. Vad hände bakom kulisserna? Hur var det när man intervjuade Usain Bolt? Hur var det att åka på den resan och det mästerskapet? Och ganska mycket om oss som personer och hur vi lever och sådär. Och det är ganska, det är rolig kvartett tycker jag, för det är fyra ganska olika tjejer. Så att som har blivit väldigt bra vänner också. Mm.
Hur gick det till rent handgripligen? Satt ni i samma rum allihop alltid? Eller var det Skype-lösningar? Eller gjorde ni det?
Om du visste hur mycket strul det har varit rent logistiskt. När vi började förra året så hade vi ju en videopodd kan man ju säga. Då blir det väl ingen podd. Men vi hade i alla fall att vi satt som en konferens på nätet. Och så låg vi upp i bild och sådär. Men det blev för logistiskt, så blev det för struligt och uppkopplingen sjönk och det var liksom, så att vi har nästan, under senaste halvåret i alla fall, så har vi nästan aldrig suttit allihopa tillsammans i samma rum. Och det kan ha varit att jag har varit på handbolls-EM i Danmark och suttit på en hotellsäng där och spelat in med min mikrofon, och de andra har suttit i Stockholm, och Anna kan ha varit i Ecuador och spelat in spårlöst och såna här saker. Så att, till slut så blev det lösningen att men vi måste kunna sitta på olika håll, och så ringer vi upp varandra på Skype på telefonerna och så hör vi varandra genom det, och så har varje person en mikrofon, och sen så synkar man den ljudfilen, eller de ljudfilerna till en ljudfil, så har vi en person som hjälper oss att klippa den.
Var det inte svårt att inte tala i munnen på varandra? Eller det kanske ni ville, jag vet inte.
Jag tycker det var schysst när man gjorde det, om det inte var fördröjning, för då blir det ju extremt korkat. Jag vet, vi sa det många gånger att när uppkopplingen släpade lite, om någon var iväg, så det gick liksom inte att komma in i samtalet, och så gjorde man det och då blir de andra avbrutna, och sen framförallt om någon fick en fråga ibland så kunde det vara fördröjning på någon sekund, och då lät man ju helt seg i huvudet liksom, för att man inte svarade snabbare då. Så att det där kunde vara en liten utmaning. Men när det var bra uppkoppling, då var det ju kul att man kunde bryta in och sådär.
Kommer du podda på Kanal 5, tror du?
Jag har ingen aning. Vi har inte kommit så långt än.
Skulle du vilja podda på Kanal 5?
Ja, varför inte? Men då känns det som att man ska komma med något nytt, känner jag. Det finns ju så många poddar idag. Det är ganska svårt. Det var det som var så roligt när vi startade. Att det var någonting som ingen annan riktigt hade. Men att starta en podd är inget nytt i sig. Så i så fall ska det vara någonting att man kommer på något. Att men det här har ju faktiskt ingen gjort innan. Eller de här personerna. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara i så fall. Men kan jag komma på, eller vi kommer på något nytt, så varför inte?
Vilka i branschen umgås du med privat, om någon?
Inte frekvent med någon. Det finns inte riktigt tid nästan nu heller, när man har två ganska små barn och sådär. Men vi har ju faktiskt umgåtts en del till och från nu, jag, Anna, Mård och Susanne. Vi har ju blivit väldigt bra vänner och hörs ganska ofta. Även när vi inte spelar in den här podden, eller spelar in den. Men annars så, inte så jättemycket folk egentligen. Det händer att man tar en fika med vissa personer ibland, men inte sådär frekvent.
Ser du dig själv som tv-programledare bara, eller kan du ha ambitionen att skriva saker och ting? Göra radio kanske?
Radio skulle jag tycka var jättekul att göra. Jag började min bana på Radio Stockholm faktiskt för många år sedan och jobbade lite extra där. Det är ju jättekul. Så radio tror jag snarare än att skriva faktiskt. Jag vet inte varför, men tv och radio, det är nog... radio vore väldigt roligt att testa på.
Kanske praktiken i dig snarare än teoretiken,
ja,
som kommer
jag
fram.
Ja, jag tror det faktiskt. Mm.
Du var inne och tassat på det här ämnet tidigare, men jag vill fråga dig, hur ser du på utvecklingen av branschen? TV:ns roll förändras ju, som du själv sa. Vad tror du att man kan få se framöver när man talar om gammel-tv, det vill säga tablålagd television?
Ja, men lite som du sa att jag var inne på, så tror jag att sporten kommer klara sig ganska länge som tablålagd tv. Sen är ju utmaningen, det vet man ju när man ska sända ett mästerskap, till exempel ett handbollsmästerskap där Sveriges matcher ska ligga i stora TV4. Men man vet att man har ett gruppspel först. Sen går Sverige vidare till den så kallade mellanrundan, ja, troligen. Men om de inte gör det, vad ska vi fylla tablån med då? Och gör de det, så måste de in här, de matcherna. Så det är ju en utmaning på det sättet, när man ligger i en kanal som sänder annat innehåll. Men jag tror sporten kommer klara sig att ligga tablåmässigt under ganska lång tid framöver. Däremot all annan tv, det tror jag, nej, det handlar om massa olika plattformar. Det ser vi ju redan nu, folk tittar på nyheter och laddar ner serier och filmer och sånt, ser det när de vill.
Det har talats om second screen en stund, det vill säga att man tittar på ett evenemang i det här samtalet, en match då, eller en tävling av något slag. Och så har man en padda eller en telefon och följer kanske Twitterflöde, kanske Instagram eller vad det nu är. Det är någon form av luddig definition av second screen. Tror du att framfarten på webben kommer att förhöja upplevelsen på tv, eller kan det ta över till och med? Förstår du det? Kan den liksom devalvera gammal tvs värde?
Ja, nej, jag tror inte att det kommer ta bort värdet av den vanliga tvn, så att säga. Det tror jag inte. Men jag tror att det kommer förhöja och förgylla hela upplevelsen. Att man kan hänga med och man kan interagera själv med de som sitter i studion. Och man kanske skriver in en fråga själv eller skriver en fråga på Twitter som de tar upp i studion. Då får du ju med tittarna på ett helt annat sätt. Det tror jag kommer öka ännu mer. Men jag tror inte inom sporten, så tror jag inte att själva tv-tittandet där kommer att försämras eller tas fokus ifrån.
TV på webben, smart nog kallat webb-tv alltså. Mm. hur ser du på det jämfört med gammal tv? Det är ju mer slimmande resurser, men även den kapaciteten börjar öka mer och mer nu. Mm. Ser du en stor konkurrensfara i det där?
Ja, så att webben är en konkurrent, det är ju, det tar jag för givet. Däremot om jag ska se till mig själv, så tror jag att jag är nog mer en person som går in och tittar på enstaka klipp, snarare än att sitta och följa en lång direktsändning där man inte riktigt vet när det kommer. På något sätt så är det inte riktigt som att sitta framför tvn. Det vet jag inte om det någonsin kommer att kännas som. Men så jag är nog mer, om man inte ska se en match förstås eller sådär, men just om det snackas i någon studio eller sådär, då går jag nog mer in och tittar på kanske, ja, de hade den här personen, de hade Ingvar Stenmark som gäst, då kanske jag går in och tittar på det i efterhand istället.
Vissa personer som börjar med sport-tv tar ibland steget över till exempelvis nöjes-tv. Är det någonting som du kan tänka dig att göra också?
Ja, det skulle jag tycka var roligt faktiskt. Jag har ju testat på att köra lite Nyhetsmorgon på fyran. Det var ju jättekul. Och jag tror att det är väldigt utvecklande även för den rollen som man har i vanliga fall. Att man tar med sig lite andra influenser in. Så att, ja, det skulle jag tycka var jättekul. Och sen om det är radio eller om det är någonting inom nöje och tv, det vet jag inte. Men man får visa en annan sida av sig själv. Jag tror att många tror att man är på ett visst sätt för att man bara gör sport och sådär. Men det finns nog en liten annan sida där också.
Spännande att säga det, för det är min nästa fråga.
Och fin, nu känns det som jag har målat in mig i ett hörn här.
Vad gör du på fritiden?
Jag tycker ju om att umgås med vänner och sådär. Det blir ju såklart, när man har småbarn så blir det ju just nu några år där det blir väldigt mycket logistik och det så kallade livspusslet. Att få tiden gå ihop, hämta och lämna på dagis och sådär. Men jag är social av mig. Jag tycker ju om att träffa människor ut och käka middagar och träffa folk och umgås med vänner. Men också försöka spela lite tennis igen. Och golf. Men det är ju sånt där, det tar ju jättelång tid. Och inte alltid försvarbart att sticka hemifrån 8 timmar. Liksom. Nej, det tar ju inte. Men om det tar 5 timmar att gå runt så ska du dit och du ska hem. Och så här. Men att spela mer tennis, det vill jag göra.
När man googlar dig så kommer det länkar upp till någonting som heter stureplan.se. Vad det nu är.
Jag har ingen aning om, kan du förklara det?
Ja,
vad är mitt förra liv?
Är du ute mycket, du har ju barn och familj, är du ute mycket om du skulle vara fri en helg?
Alltså, du hittar mig nog inte på stureplan.se då på måndagen eller söndagen, det tror jag inte. Det känns som att det var ganska länge sedan.
Vad gör du en helt ledig dag då?
Utan barn, utan
ja.
Man. Ja, men jag skulle först säga få lite tid för mig själv, men det tycker jag ändå att jag får ganska mycket i och med att när jag har jobbat som jag har gjort, så har jag jobbat ganska mycket på kvällar så där, då har man ganska mycket tid på dagen innan man börjar jobba, så ganska mycket egen tid. Men jag skulle nog försöka göra sånt som man inte hinner med annars. Kanske träffa de vänner som man inte hinner med. Även om jag tycker att jag är ganska duktig på att träffa mina kompisar och kanske ta en lunch istället om det nu inte finns tid för middag eller sådär. Men gärna spela en runda golf. Käka lunch någonstans och sen kanske gå ut och träffa lite vänner och käka middag på kvällen. Men det är inte det här Stureplans ute kvällarna längre, utan det kanske är mer om det någonsin har varit det så himla mycket som du nu framstår, får du framstå som. Men, men då blir det nog mer att man sitter och tar några glas vin tillsammans.
Mm. Mm. Läser du? Tittar du på film?
Ganska lite faktiskt just nu. Nu känns det som att det inte finns så mycket tid. Men film är ju otroligt avkopplande. Jag tror det är samma sak där, att jag är mer för att titta på film och lyssna på saker än att läsa jättemycket sådär.
Tillbaka till yrkeslivet då. Finns det någon chefsgen i dig? Kan du se dig själv i en bestämmande position i vår bransch framöver?
Det var en intressant fråga. Nej. Inte som jag kan se idag. Jag vet inte varför. Jag ser mig inte som en chef. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Men fråga mig om 20 år. Då kanske man känner något helt annat. Men att sitta som en chef, för mig så tror jag det skulle bli för administrativt. Jag vill liksom ut och träffa folk och ordna med logistik och fixa och dona och dra in intervjuer eller föreläsa. Mer så i så fall. Men hålla i olika moderator- och konferensiergrejer, mer så tror jag.
Vad tror du att du gör om 10 år då?
Jag tror att jag håller på ungefär med det som jag gör idag. Men sen är det ju som vi har pratat om, lite beroende på hur klimatet ser ut, medieklimatet ser ut. Men jag hoppas att jag har breddat mig lite. Jag tycker det är jättekul att jobba med sport, men att göra lite andra saker också.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Ja, du har ju intervjuat så himla många, så att du har ju verkligen fått in många nu. Så det är rätt svårt. Jag tycker kanske, eftersom jag är tennisintresserad, tycker jag att du ska intervjua Thomas Johansson. Han är mycket roligare än vad man tror. Faktiskt. En liten filur som har ganska mycket roligt att komma med. Men också någon som jag har jobbat jättemycket tillsammans med i handbollsstudion, Thomas Axner. Honom tycker jag att du ska intervjua. Han är en rolig prick.
Han är frispråkig.
Han är frispråkig, och det är det som är roligt. Man vet aldrig vad som kommer flygande ur den munnen. Och vi har blivit så goda vänner under de här åren som vi har jobbat tillsammans. Så att, ja, honom tycker jag verkligen att du kan intervjua.
Mm. Sista frågan då. På vilket vis försöker du sätta agendan i Sportsverige?
Ja, men jag tror mycket på att försöka vara mig själv. Jag tror när man ska försöka gå in i någon slags roll för att passa in i något mönster, då tror jag att det blir lite för slentrian. Jag försöker och vill försöka ännu mer att sticka ut, fast ändå vara mig själv. Det kanske är det som är att sticka ut, att man verkligen är sig själv och inte går in i någon tv-mässig roll, utan försöka vara lite mer personlig och därigenom också locka fram kanske de där svaren som inte, så det inte blir de där vanliga svaren när man intervjuar. De så kallade sportklyschorna inte ska komma fram. Det är väl det jag försöker, tror jag.
Karin Frick, tusen tack för att du ställde upp.
Tack för att jag fick komma.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.